بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في فتشترة قيانهم كتاب رياض الصالحين أو الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفيكم اتفرام تل كابيتل أوتيو أوتا. Och då, som vi nämnde tidigare, så har författaren börjat att gå igenom Kitab al-Adab, kapitlet om etik, moral och gott uppförande. Och det är någonting som vi alla är i behov av ständigt, då islam är en religion som bygger på att fullborda människans goda karaktär. Och den bästa av de troende är vem? Vem är den bästa av de troende? Den med den bästa karaktären. Så god karaktär är någonting väldigt, väldigt viktigt i islam. Och vi har ju också den bästa förebilden, den bästa människan, våran nobla och ärade profet Muhammad alayhi salatu wassalam, som nådde toppen av god karaktär, alayhi afdalu salatu wassalam. Och idag kommer vi studera några av hans vackra hadifer som lär oss hur vi ska bete oss och vad vi ska ha för god etik och moral och karaktär. Och författaren säger här, kapitlet, rekommendationen att tala väl och att le när man möter en människa. Nej. Det är rekommenderat i islam att tala väl, att tala gott. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att man ska tala gott med de bästa orden. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Och tala gott med människor. Ni talar på bästa och vackraste sättet till era medmänniskor. Och Allah säger också وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Och liknande verser. قَوْلًا مَعْرُوفًا, قَوْلًا كَرِيمًا, قَوْلًا حَسَنًا och så vidare. Och det är dessa goda ord som i slutändan slutar upp vart någonstans. Allah subhanahu wa ta'ala säger att till honom stiger de goda orden upp. Så inte bara att de har en positiv inverkan här bland folk och dina medmänniskor, utan de stiger också upp till Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah azza wa jall kommer att belöna dig för dessa goda ord i nästa liv då du möter din skapare. Naam. Författaren nämner versen som han tidigare tagit upp, وَخِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Och sänk din vinge, yani sänk din vinge av ödmjukhet för de troende. Det vill säga, bemöt dina bröder, dina syskon i islam med ödmjukhet. Och vi har ju nämnt att en muslim absolut inte är högmodig mot sina medmänniskor. En muslim är ödmjuk och vet sin position, att han är en bristfällig person. Och det finns ingen som helst orsak att gå och tro sig vara bättre och för mer än andra människor. Författaren nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Att om du, Muhammad alayhi salatu wassalam, skulle vara hård och sträng, eller hårdhjärtad och sträng, så skulle folk fly från dig. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att om du skulle vara sträng och hårdhjärtad, så skulle folk fly från dig. Yani, du skulle inte få något gehör och folk skulle lämna dig. Och det här implementeras också på oss. Eller hur? Hur ska vi kalla folk till islam? Hur ska vi förmedla det goda budskapet om vi inte är mjuka, vänliga och visar en god och trevlig sida från oss själva? Och du vet själva hur folk är. Speciellt i dessa tider. Folk är superkänsliga. Ibland till och med när du bara säger åt dem någonting korrekt. Du har gjort ett fel, broder, eller någonting. Han tar jätteilla upp. Och sen om du på det också kommer och skriker och trycker ner personen och höjer rösten och du är hård och sträng mot personen, hur ska han ta emot det du säger? Så att det är viktigt att man är mjuk. Och vi har ju nämnt den här principen innan då vi talade om rifq. Kommer ni ihåg det? Mjukhet. Och profeten alayhi salam sa att mjukhet har aldrig varit i någonting förutom att det har yani förskönat den här saken. Och aldrig har det tagits bort förutom att det har yani förstört den här saken. Så mjukhet är grunden i da'wa. Och sen, som vi har nämnt självklart, kan det finnas vissa tillfällen där man måste vara yani mer yani kanske bestämd när man talar till en viss person och så vidare. Men generellt så är grunden när man möter folk mjukhet och vänlighet. Och det är så man når ut till folk. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, att ni kan inte vinna folk med era pengar. Ni kommer inte vinna människornas hjärtan med era pengar. Men ni kan vinna dem med ett leende på ansiktet och era goda karaktär. Och den här hadisen är så vacker. Du kan inte köpa folks kärlek. Han blir glad, han får dina pengar. Tack så mycket. Men du har ingen plats i hans hjärta. Som personen som alltid möter honom med ett leende på ansiktet. Och personen som alltid möter honom med de vackraste orden och det bästa bemötandet. Wallah, han kommer få en plats i personens hjärta. Är det inte så? Det är så man vinner folk. Såg vi inte folk på profetens tid i islam som accepterade islam? När de såg hans goda karaktär. När de såg sahabas akhlaq. Så accepterar de islam. Och det här är jätteviktigt för oss som bor i det här landet. Vi är som ambassadörer. Där vi förmedlar islam. Många i det här landet kanske aldrig kommer läsa en bok om islam. De kommer aldrig lyssna på en föreläsning om islam. För dem islam, det är Abdallah, Mohammed och Fatima som de ser på jobbet eller skolan. Är det inte så? Om de är bra, då är islam bra. Om de är dåliga, då är det något fel på islam. Och det är fel att tänka så. För att muslimer har brister och islam är perfekt. Men islam är perfekt. Då måste vi också leva upp till denna perfekta religion. Och visa alla dess perfekta sidor. Namn. Och det berättas här från Adi ibn Abi Hatim radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ittaqun nar, frukta elden om det så är med en halv daddel. Och om inte har så åtminstone det med ett gott ord. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Allahu Akbar. Här säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: ittaqun nar, akta er, skydda er, rädda er själva från elden. Hur gör man det? Jo, man skyddar sig från elden genom att skydda sig från Allahs vrede. Och det gör man genom att göra Allah nöjd. Och Allah gör man nöjd genom att lyda honom. Och att inte trotsa jämt emot honom. Att inte synda. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är Shakur. Ni känner till det namnet, eller hur? Men många vet inte dess innebörd. Shakur är den som belönar mycket för lite. Ja. Wallahi, de platser Allah har förberett i paradiset, om du jobbar miljoner år i dunia i dyrkan till Allah, du har inte gjort dig förtjänt av den minsta platsen i paradiset. Så är det. Tro inte att ni går in i paradiset och får den här belöningen som en ersättning för era gärningar. Utan om vi går in i Jannah, och inshallah vi går in i Jannah, Wallahi, ge oss paradiset, så är det på grund av Allahs rahma. Bara. Du kan inte komma på domedagen och säga: Allah, du skyldig mig en plats i Jannah. Utan vi hoppas på Allahs rahma och vi hoppas på Allahs förlåtelse. Och vi hoppas att Allah ska acceptera det lilla som vi gör. Asla, vi gör inte ens mycket. Och det lilla vi gör kanske vi har brister i. Vi ber Allah förlåta oss och vi ber Allah acceptera våra gärningar. Men man ska aldrig förringa och se ner på en god gärning. Aldrig någonsin. Tänk att någonting är litet. Om Allah accepterar en hasanat från dig, och du dör med en hasanat som är maqbul, accepterad, så kommer du någon gång sluta upp i paradiset. Antingen direkt till Jannah, eller även om du straffas på domedagen i elden, du kommer hamna i paradiset. Om Allah accepterar en enda god gärning från dig, så kommer du hamna i paradiset någon gång. Och den här goda gärningen, det kan vara något som du kanske ser som litet. Var det inte så att mannen gick in i paradiset för att han tog bort en farlig sak från vägen? Ni känner till hadithen. Kvinnan gick in i paradiset för att hon gav vatten till en hund. Och det var en prostituerad kvinna som hade barmhärtighet för en hund. Allah gav henne paradiset. Allah förlät hennes synder. Så man ska aldrig se ner en god gärning. Och här i denna hadith så lär vi oss att man ska inte se ner på en god gärning även om det är en halv daddel. Tänk dig att ge en daddel, en tämmer till en fattig person. Man ser det inte som speciellt mycket. Idag man tänker inte ens en brödbit eller 10 kronor eller någonting. Men en halv daddel kanske är den saken som ger dig paradiset. Allah. Så man försöker med det man har. Och det finns den här fina hadithen där exakt det här implementerades. Då en fattig moder på sahabas tid kommer till profetens hus och knackar på. Och hon har med sig två döttrar. Och de är jättehungriga. Alla är hungriga. Och Aisha radiallahu anha, hon var själv hemma. Hon går och kollar vad som finns i huset. Hon hittar vad? Tre dadlar. I hela profetens hus, alaihissalam, skafferiet, vårat idag kylskåp, frys, allting var sammanlagt tre dadlar. Vad gjorde hon? Sa hon, hon får en, vi behåller två. Hon får två, vi behåller en. Hon gav alla tre. Och behöll ingenting själv. Subhanallah. Och den här mamman, de är tre personer. Moder, två döttrar. Hon ger varsin dotter en dadel som äter den jättesnabbt. Och sen ska mamman äta den sista och då börjar barnen kolla på mamma. De vill ha mera. Vad gör hon med sin, den här moderskärleken? Hon delar på dadeln och ger varsin dotter en halv dadel. Och tar ingenting till sig själv. Subhanallah. Och sen så nämnde profeten Alisa när han fick höra om detta. Att det är just såna här saker som skyddar från folk från helvetet. Såna här gärningar. Än att ge från det lilla man har med uppriktighet. Och om man inte har dem. Det händer ibland. Man ser insamling, hjälp folk, skicka pengar, behövande människor. Åtminstone ett gott ord. Ett gott ord är också sadaqa. Islam, mashallah, man får belöning av almosa då man skänker pengar till behövande och fattiga. Då man skänker mat och kläder och liknande. Men även goda ord är också sadaqa. Subhanallah. Att du säger till en broder, jazakallah khair, barakallah fik, må Allah belöna dig, må Allah belöna oss, må Allah vägleda oss, må Allah förlåta oss, och liknande saker. Och även här nämner Sheikh Uthaymeen som att säga till en person, kayfa haluka. Det är ett fint ord. Hur mår du, broder? Hoppas allting är bra. Behöver du hjälp med någonting? Det är fina ord, eller hur? Wal kalima tayyiba. Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymeen att det goda ordet har en påverkan på människans hjärta. Det gör andra människor glad. Och att göra en muslim glad är någonting som är bland de bästa avgärningar i islam. Idkhal surur ala akhik. Att du gör din broder glad för Allahs skull. Det får du belöning för. Det kan vara någonting världsligt. Han har problem och säger, var inte ledsen broder, ha tålamod broder, behöver du hjälp med någonting. Det gör honom glad, trygg, bekväm. Och det får du belöning för. Som han har, det är sadaqa. Och han nämner också här leendet. Att de här två tillsammans är något som sprider glädje i samhället och gör andra människor glada. Nah. Och han nämner också här hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Även om det är att du möter din broder med ett leende på ansiktet. Berättad av muslim. Så här finner vi också subhanallah islam. Allah azza wa jalla är så generös. Du behöver inte göra de svåraste gärningarna för att få belöning. Utan man får belöning i de här sakerna som vi ser som vardagliga och små. Ett leende på läpparna när du möter en broder är en orsak till att få Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Mashallah. Och att le är sunnah. Profeten Muhammad a.s. brukade le. Jarir radiyallahu anhu sa att aldrig efter att jag blivit muslim mötte jag profeten a.s. förutom att han mötte mig med ett leende på ansiktet. Varenda gång han mötte profeten a.s. så log han åt honom. Och här är också viktigt att tänka på, vissa säger så här, men jag har svårt att le, jag har så mycket bekymmer. Taib, har du mer bekymmer än Rasulullah a.s. hade? Är det möjligt att du har bär på en större börda än att vara profet åt hela mänskligheten? Kan du ha en större börda? Att ha nästan 9 fruar att ta hand om. Du har ingen mat att servera. Har förlorat 6 barn, har dött. Ja? Många av oss skulle få en krasch i livet av såna här saker. Att vara krigsledare, att vara domare, att vara imam. Alla de här sakerna. Men ändå alltid hade han ett leende på läpparna, subhanallah. Så det har ingen ursäkt. Och ansiktet återspeglar ofta det som finns i hjärtat. Att en person går omkring och är tjurig och grinig och bister tyder på vad? Att personen inte mår bra. Personen har ett hårt hjärta.
personen är arg på allt och alla. Det är så. Det är inte så att han är jätteglad i hjärtat, hans hjärta är upplyst av nor och han, mashallah, så går han alltid över tjurig. Utan hjärtat återspeglar, ansiktet återspeglar vad som finns i hjärtat. Så har man ett lyckligt hjärta, man har bra kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala, ett rent hjärta, kommer man också få det här leendet på ansiktet. Därför ska man också börja med sitt hjärta, subhanahu wa ta'ala. Och jag tycker synd om de här människorna. Ibland vet man jobbar med folk. Det finns alltid de här på jobbet som är tjuriga på allt och alla. Har ni sett dem? Klagar, baktalar, pratar illa, alltid griniga, alltid arga. Stackars människor, vad har de för liv? Ja, eller hur? Och jag tycker synd om dem. Men det finns alltid på varje arbetsplats här människor, eller i skolan eller någonting sånt. Men det är synd om dem. Må alla vägleda dem. Allah måste han. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet, rekommendationen att tala tydligt och att repetera det man säger så att personen ska förstå. Där berättas det från Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalam, då han talade, brukade repetera det han sa 3 gånger tills man förstod vad han sagt. Och om han kom till ett folk och hälsade på dem så brukade han hälsa 3 gånger. Och denna hadith är berättad av Al-Bukhari. Det är bra att tala tydligt. Att tala tydligt. Och här säger Sheikh Uthaymin, det betyder nödvändigtvis inte att man är vältalig. Utan det språket man för, talar man klart och tydligt. Det är bra att vara vältalig. Men också att prata med folk på deras nivå. Ska vi hämta hit en person från som har en akademisk utbildning och hälften av orden han säger i föreläsningen förstår ni inte? Vad är det för bra med det? Eller hur? Det låter fint, men vi förstod inte vad han ville komma fram till. Så att det är bra att prata med folk på deras nivå. Taib. Och Allah säger وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ. Alla profeter vi har skickat har kommit med deras folks språk. Ni har talat till folket på deras nivå och på deras språk och dialekt som de förstår. Så man ska tala, men man ska tala tydligt. Och då säger här ulema, tala inte för snabbt. Och svälj inte heller ord och bokstäver. Men ät inte upp halva ordet. Utan tala klart och tydligt så att folk förstår. Och om du misstänker att folk inte har förstått vad du säger, antingen på grund av att det kanske är komplicerat, det kanske är nytt, för mycket att ta in, repetera då det du har sagt. Det kan vara 1 gång, eller 2 gånger, eller 3 gånger. Så man repeterar det man säger. Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymin att de ord och meningar som profeten alaihissalam brukade repetera, det var de som just var svåra. Varför? För hadithen säger så att man förstod. Det betyder att om man redan förstått så fanns det inget behov av att repetera, eller hur? Så om någonting är komplicerat är det bra ur en pedagogisk synvinkel att repetera. Vissa människor har svårt att ta in, till vissa är det nya ord, eller det kan vara någonting sånt som man repeterar så att personen förstår. Och han brukade också hälsa 3 gånger. Och här säger Sheikh Uthaymin, yani om personen inte svarade, då kommer någonstans och säger salam alaikum. Du hör inget svar, han kanske inte hörde. Salamu alaikum, han hörde inte. Salamu alaikum. Om han inte svarar, 3:e gången du har gjort det. Okej? Men om de svarar 1 gången finns det ingen orsak till att ge en till salam. Utan det här är om de inte har svarat. Aisha radiyallahu anha sa också att Rasulullah alaihi salatu wassalams tal, det var faslan. Yafhamuhu kullu man sami'ahu. Alla som hörde honom förstod vad han sa. Hans tal var fastlagt, eller det var klart och tydligt. Alla som lyssnade på honom kunde förstå vad han sa. Och till och med i vissa hadither, den som ville räkna hans ord kunde räkna dem. Den är så lugnt, sansat, klart och tydligt pratade profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Nästa kapitel, och dessa kapitel är korta, ibland en enda hadith, en vers, en hadith. Här säger författaren kapitlet att tysta de som sitter för att de ska höra vad han säger. Och de ska sitta och lyssna på honom så länge det inte är haram. Och att den lärde personen, eller den som påminner folk, gärna tystar ner de som sitter för att lyssna. Det är från islamisk etik och moral. Att när man sitter med folk, du sitter med en kompis, och det förs ett samtal, att man då sitter tyst och lyssnar på personen. Och det är inte från etik att personen pratar med dig och du pratar i munnen på honom. Du avbryter personen. Eller att du med kroppen visar att du inte bryr dig. Taib, så att om man pratar med en människa, någon pratar med dig, lyssna på personen. Vänd dig inte bort från personen. För det anses kränkande. Du säger någonting och personen avbryter det. Ja, det du säger är inte viktigt. Jag vill inte lyssna på det. Det är det han säger indirekt, eller hur? Så avbryt inte den du lyssnar på. Låt han tala till punkt. Det är en sak. Två, när personen talar, även fysiskt, var med. Vad säger Allah Azza wa Jal? Luqman sa till sin son, och vänd inte bort kinden från folk i högmod. Yani att någon pratar med dig och du vänder dig bort från personen anses också fult. De var vänd mot personen som pratar med dig. Och idag finns det en ny frånvarofaktor. Och det är att du sitter med en kompis eller kompisar, och du pratar och han sitter med mobilen. Han är en annan värld. Eller hur? Det är också fult. Jag pratar med personen för jag sitter med mobilen. Lyssna. Sociala medier gör folk osociala. Är det inte så? Subhanallah. Folk har blivit väldigt osociala. Jag tror till och med vissa inte ens vet hur man umgås nu för tiden. Alla måste. Nah. Det berättas här från Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till honom under hajjat al-wada, profetens avskedshajj alayhi salatu wassalam, istansit innas, tysta folket. Och sen talar han till folket och säger, la tarji'u ba'di kuffara, återgå inte efter mig till att bli icke-troende genom att halshugga varandra. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Men shahid, själva delen av hadithen, varför författaren nämnde hadithen, är att profeten a.s. sa till Jarir, säg åt folk att vara tysta. Och det är viktigt när en alim, en person, lärd person ska tala, att folket lyssnar. Så antingen kan han göra det själv, säga till folket att vara tysta, eller så kan han utse någon annan som gör det åt honom. Idag är det enkelt, man tar micken och säger tyst. Lyssna. Fokusera. Eller man har någon person som hjälper till att få folk att sitta tyst och lyssna. För att en nyckel till kunskap, den första nyckeln till kunskap, är att man lyssnar. Vad hjälper det dig om du går på en dars med en sheikh och under darsen sitter du och leker med mobilen och inte kommer ihåg, inte lyssna på vad chefen säger? Kan du ens då säga att du har gått på en lektion? Eller, kanske till och med bättre om du inte ens skulle ha gått dit. För du har visat att du saknar respekt. Så att man går och ett, man lyssnar. Man sitter tyst och lyssnar. En insat. Fokus. Och sen att man sen memorerar det man lär sig. Och sen praktiserar. Och sen sprider vidare. De här stegen finns det då man lär sig. Lyssna, ta åt sig, förstå, memorera, praktisera och sprida. Okej? Okay? Och när sahaba radiyallahu anhum satt inför profeten alaihissalam och han talade. Vet ni hur de satt? Det har nämnts en liknelse att de satt som att de hade fåglar på huvudet. Yani, hur still måste du sitta för att en fågel ska komma och sätta sig på ditt huvud? Du måste sitta still gärna jättelänge, eller hur? Och samma sak var det med sahaba. Av respekt sitter de still inför profeten a.s. Och det här också var någonting som också eselef, de lärda imamerna från förr, också praktiserade. Att folk ska sitta tyst och de ska lyssna. Och vissa imamer blev så arga om någon satt distraherad. Det var någon alim, han satt och någon lekte med en penna. Han ställde sig upp och gick därifrån. Det var det här för studenten. Jag ska prata om hadith. Han sitter och leker med en penna. Alltså, det är inte värd min kunskap. Så går han därifrån. Men idag är det en liten annan nivå. Men att man i alla fall måste ha respekt för de lärda då de talar. Och det är då man tar åt sig vad de lärda säger. Naam. Och sen så säger profeten alaihissalam det här mycket starka rådet att återgå inte efter mig. Yani, jag vill inte se muslimer som efterliknar icke-muslimerna, yani folket av jahiliya, i deras onda beteende genom att gå och döda varandra. Det här var någonting som folket innan islam gjorde. Att de dödade varandra i onödan. Och så kom islam och gjorde oss till bröder. Där vårt blod är haram, förbjudet för varandra. Så jag vill inte se att det kommer ett folk som lyfter vapen mot sin broder, som halshugger och dödar en annan muslim. Men subhanallah, tyvärr är det här någonting som vi kan se. Och det är någonting som kommer att göra profeten alaihissalam ledsen på domedagen. Som det nämns i hadith al-shafa'a. Att de konflikter som uppstår mellan muslimerna är någonting som gjorde honom ledsen alaihissalam. Det ska inte vara så. Muslimerna ska vara enade. De ska vara bröder. De ska vara tillsammans. Hålla fast vid Allahs rep tillsammans och inte vara splittrade. Och det här är någonting som tyvärr från shaitan han har kommit och splittrat muslimerna i grupper, sekter, ideologier, politiska partier, nationalistiska partier och liknande saker som har splittrat muslimerna. Allah mustan. Sekterism som inte hör hemma i islam. Finns det någon sekt i islam? Finns det det? Finns det någon hizbiya? Nej, det finns inte. Det finns en jama'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Vi ska hålla fast vid Allahs rep tillsammans. Vi ska inte splittras. Koranen och sunnan. Följa sahabas väg. Kan det bli enklare än så? Alhamdulillah. Allah har lämnat den klara och tydliga vägen. Och anna hada sirati mustaqima. Allah säger, det här är min raka väg. Följ den. Och följ inte små vägarna. De till höger och vänster. Där det står en shaitan och kallar människan bort från den rätta vägen. Så islam är enkelt. Klart och tydligt. Profeten alaihi salatu wasalam säger, jag har lämnat det på någonting ljust. Klart och tydligt. Lika lätt att skilja på rätt och fel som att skilja på dag och natt. Så är det med islam, alhamdulillah. För den som söker sanningen, sanningen finns där. Så låt oss alla vara enade på sanningen. Naam. Vi tar ett till kapitel idag. Bab al-wa'di wa al-iqtisadu fi. Kapitlet om att ge påminnelser, förmaningar och att göra dem korta. Naam. Vi har något som heter lektion, när man undervisar. Och så finns det något som är påminnelse, lite mer som en fredagsbön. Där imamen inte ska ha en som en föreläsning, utan han har mer som en påminnelse för att väcka folket, en förmaning. Det kallas för wa'd på arabiska. Okay? Och en wa'd är någonting rekommenderat. Någonting som profeten alaihissalam gjorde med jämna mellanrum. Okej? Okay? Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana." Och så säger Allah: "Jadilhum billati hiya ahsan." Allah säger här: "Kalla till din herres väg med vishet och med goda förmaningar och argumentera med dem på bästa sätt." Här säger Allah: "Kalla till din herres väg med vishet." Vad är den första lärdomen? Att när vi kallar folk, så kallar vi folk till vad? Vi kallar dem till oss själva. Gör vi det? Till islam. Till Allahs väg. Da'wa handlar aldrig om att kalla någon till dig själv. Till det som du tycker. Eller till sanningen, till islam. Alltid. Uppriktighet. Och all da'wa som inte är baserad på detta är felaktig. Och det ser vi idag tyvärr många grupper och grupperingar. Som vi sa, sekter och partier kallar till sig själva. Kom med i vårt parti, kom med i vår grupp. Det här är fel. Utan islam, vi kallar folk till Allah. Följ Koranen, följ sunna. Alla som du gör det, du är på rätt väg. Även om du inte är med mig eller mina kompisar, spelar ingen roll. Då man kallar folk till al-haq, till sanningen. Hur ska vi kalla folk till islam? Allah säger här med hikma, med vishet. Och han nämner Ibn al-Qayyim, han nämner att den här versen är med tre sorters människor. Den första är människan som man kallar med hikma, med vishet. Och hikma är på arabiska att sätta någonting på dess rätta plats. Det är rätt ord i rätt tid till rätt person. Det är inte allt som man säger. Det är inte allt som man vet kanske sägs till en viss person. Han kanske inte är mottaglig för just den här saken. Han kanske är på en annan nivå. Tänk på vilken plats, vilken tid man befinner sig i. Vad är det man behöver nå ut till hos den här personen? Och hur ska man nå ut till att nå den här personen? Många tror att hikma, det är bara att du har kunskap, eller da'wa, du har kunskap och kastar den på personen. Nej, du måste presentera den på rätt sätt. Eller hur? Så att personen tar åt sig kunskapen. Och det är det som är målet. Att vägleda folk, att få folk att anamma och ta åt sig kunskapen. Det är det viktigaste. Och därför är den bästa läraren den som får folk att förstå. Det är den bästa läraren. Inte den som kommer och bara läser en bok och folk går därifrån och har inte fattat någonting. Nej, utan den bästa är den som får folk att fatta. Och samma sak med da'wa med islam. Kolla på vilken nivå folk är på. Så han säger här Ibn al-Qayyim att tala till folk med hikma. Och han säger att den här är första nivån. Och det är de muslimerna som är mottagliga. De har inget hinder. Det du säger, det tar de åt sig. Och då ger du dem den kunskapen de behöver. Och sen har vi de som kanske är lite svårare att nå ut till. De har lite hinder, barriärer. Det kan vara att de har massa synder mellan sig och mellan sanningen, mellan att praktisera. De här människorna kanske man måste nå ut till med al-maw'idat al-hasana. Man kanske måste förmana dem. Vad menas med al-maw'idat? Ulema säger här, det är att kalla till Allah, att yani, påbjuda det goda och förbjuda det onda med hjälp av tarib och tarhib. Med hjälp av att kalla till det goda genom att uppmana och nämna den höga belöningen som finns i att göra det. Och lämna det onda med den höga belöningen som finns i att göra det. Och att varna för det som är haram och det som är bid'a och det som är kyrk och liknande genom att nämna synden som finns i att göra det och straffet som finns i att göra det. Vissa människor, och ni vet säkert, ni har släktingar, ni har vänner som kanske är långt borta från islam. När man försöker nå ut till dem, det finns en barriär. Du kommer inte in på dem. Du säger, men du måste be, du måste göra så och så. Det funkar inte. Då kanske man måste använda det som svenskarna kallar för piska och morot. Yani, tarib och tarhib. Moroten, det är att man uppmanar. Säg, varför ber du inte? Vet du inte att om du ber, du får paradiset. För Allahs förlåtelse. Vet du inte att bönen suddar bort dina synder? Hur många de än är. Vet du inte att bönen ger dig ett ljus i ansiktet, ett ljus i hjärtat? Bönen ger dig lycka, och så vidare. Och han kanske bara, wow, jag måste börja be. Eller hur? Eller han kanske säger, ja, jag vet. Jag vet alltid det. Men kallas, jag ska be sen. Då kanske du måste ta till piskan. Morot funkar inte. Piskan, vad är piskan? Om du inte ber, du är kafir. Du är inte ens muslim. Du går till helvetet i all evighet. Folket i helvetet, när de frågas, varför gick ni till helvetet? De säger, vi brukade inte be. Deras första svar. Och du nämner såna här bevis. Skillnaden mellan muslim och kafir, det är bönen. Det som lämnar bönen har gjort kuffer. Och liknande bevis. Och sen kanske prata om helvetet, prata om domedagen, straffet i graven. Och då kanske han blir så här, wow, jag måste be. Eller hur? Så att, det är andra steget. Och sen har vi de som kanske är helt trotsiga. Och där behöver man al-jidal billatihi ahsan. Då kanske man måste argumentera med personen. Han kommer med tvivel. Du kommer med bevis och han kommer med tvivel. Och säger, det här stämmer inte, du har fel. I mitt land gör man så här. Och börjar tjafsa emot. Då kanske man måste argumentera. Och alla de här tre stadierna, de kräver en väldigt viktig sak. Och det är faktiskt kunskap. Det är svårt att göra da'wa, argumentera, ha hikma om du inte ens vet grunderna i islam, du inte ens vet grunderna i vishet. Vilket också för oss till att den personen som ska kalla till islam muntligt måste ha kunskap. Jätteviktigt. Kunskap om det man kallar till. Och inte som vissa idag, de kallar till islam utan kunskap. Då kan de orsaka mer skada än nytta, som de lärde sig. Namn. Det berättas här i detta kapitel från Wa'il Abi Wa'il Shaqiq, Abi Salama, som sa att jag sa till Ibn Mas'ud, eller Ibn Mas'ud brukade påminna oss varje torsdag. Han gav oss en påminnelse varje torsdag. Och då så säger en man till honom, ja Abu Abdurrahman, om du bara hade gett oss en påminnelse varje dag. Och då säger Ibn Mas'ud att det som hindrar mig från detta är att jag är rädd för att ni ska tröttas ut. Och jag ger er påminnelser så som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade ge oss påminnelser. För han var rädd att vi skulle tröttna. Och denna finns i Bukhari Muslim. De här påminnelserna. Och ni vet idag, de finns ibland på kanske sociala medier, på YouTube. Någon sån här video som är väldigt känslosam och så vidare. Det är bra. Om självklart talaren är bra och det han säger är korrekt och så vidare. Påminnelser är bra. Fredagsbönen, han pratar om domedagen, helvetet. Och du gärna börjar gråta, du börjar längta efter Allah, du börjar frukta helvetet, längta efter paradiset och så vidare. Det är positivt. Men som med allting i det här livet, för mycket av allting leder till att man tröttnar på det. Även om det är den bästa saken. Om det är för mycket så tröttnar du på det. Är det inte så? Om du dricker den godaste drickan varje dag, du tröttnar på det. Är det inte så? Du kör den finaste bilen, efter en vecka, en månad, du vill ha en ny bil. Är det inte så? För mycket av allting gott tröttnar man på. Och samma sak här. Påminnelser, om de blir för kontinuerliga, så kanske man till slut blir immun mot dem. Så att man påminner sig själv ibland. Och den som föreläser ger också dessa påminnelser med jämna mellanrum. Och ett fel som vissa gör idag, de har gjort hela sin da'wah. Allt det de kallar till islam handlar bara om påminnelser. Och det finns en skillnad där. Lektioner, profeten a.s. brukade lära ut islam. Hur man ber och så vidare. Men det är inte en påminnelse. Det kan du ha varje dag. För det är teoretiskt, det är en kunskapsmässigt. Men påminnelser, det ska man ha gärna med jämna mellanrum. Men vissa, vad har de gjort? De har tagit bort den här att undervisa. Det är jobbigt, tråkigt. Folk tycker inte om att gå igenom en bok. Vi kör bara påminnelser. Vi gör bara massa videos. Det är också fel sätt att göra da'wah på. Utan da'wah ska vara att man lär folk islam. Lär folk akida, lär dem iman, lär dem salah och liknande saker. Så att man måste ha denna undervisning då man lär ut. Ja. Det berättas också här från Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, en persons långa bön och korta khutba är ett tecken på hans förståelse. Så förläng bönen och förkorta khutban. Och denna hadith finns i Muslim. Här lär vi oss också att påminnelser inte ska vara långa. Till och med fredagsbönen. Från en persons förståelse i islam, en imams förståelse, är att han gör sin khutba kort och hans salah lång. Och här finns en tankeställare. Lång salah. Vilken sura brukade profeten al-islam läsa i khutba, eller i jumma? Är det någon som vet? Första raka? Al-A'la. Och andra raka? Al-Ghashiya. Det här lång. Och en annan hadith är surat al-Jumma och al-Munafiqun, om jag inte har fel. Det är tre sidor någonting. Det är långt. Kortband, khutban, kortare. Så vad blir khutban? Kanske max 10 minuter, en kvart. Max. Om du ser en khatib, en person som har khutban, kort khutban, 10 minuter, en kvart. Och salah, en är max 10 minuter. Då är det tecken på att han har förståelse i islam. Idag ser vi vissa som har khutban en timme. Och jag har hört folk som har khutban en timme, 10 minuter. Och folk sitter, du vet, Sverige, det är inte Jumma så att vi är lediga. Som i ett muslimskt land. Folk, de har jobb, du vet. De har skola. Och de blir arga. Ibland folk går därifrån. Se vad det här för något. Nu också på vintern. Vissa har khutba tills Asr går in. Folk sitter, det är Asr. Han bara fortsätter att babbla. Subhanallah. Vad är det här för någonting? Jumma, tiden för Jumma är till Asr. Ja, nu säger Allahu Akbar när Asr har gått in. Då har han missat hela Jumma-tiden. Så är man på sån här moské där de gör så här, stå upp och be själv. Eller säg till imamen, måste be. Om det verkligen är tiden för Asr. Så att det här är viktigt. Och vad händer också när den här snubben har en khutba på en timme och 10 minuter? Och jag kan säga för det mesta, det brukar handla om saker som kanske inte är så relaterade till islam. De som har såna här långa khutba, de pratar om politik och liknande saker. Vilket inte heller khutban ska handla om. Allah säger i Koranen, fas'au ila dhikrillah. Skynda er till att höra påminnelsen om Allah. Khutba ska handla om islam. Ska påminna folk om islam. Hela veckan är de utsatta för politik, politik, politik. Ska de också komma till khutban och få en summarized version of veckans politik? Nej. Khutban ska handla om islam. Kanske enda chansen man har att lära folk islam är på Jumma. Så viktigt att man lägger fokus på detta. Ha kort khutba. Lättare att ta åt sig. Och när ni läser profetens khutba a.s. den är kort. Abu Bakr, Umar och så vidare. De är inte långa. För folk kommer sen ihåg dem. Och kan praktisera dem. Ta ett ämne. Prata 10 minuter. Folk går därifrån, de har lärt sig något. En den här en timme, de går därifrån, de är arga. Och de minns inte ens vad de har sagt för något. Eller hur? Sista hadith i detta kapitel, sen är vi färdiga inshallah. Det berättas från Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu, som sa att då jag bad tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam, så var det en man som nös i bönen, alltså bredvid mig. Och då säger jag till honom, yarhamuk Allah. Man får inte säga så. Man får vara tyst i bönen. Men vad hände? Den här mannen hade kommit från en resa. Och i början av islam fick man prata i bönen om det var viktigt. Men sen säger Allah att man skulle vara tyst. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Får inte prata i bönen förutom dhikr. Så han kommer hem från resan. Han vet inte om den här bestämmelsen. Och personen nyser bredvid honom. Han säger yarhamuk Allah. Och vad händer då? Då börjar folk att kasta blickar på mig. Yani folk börjar snegla på mig. Och då säger jag till honom, yani vad är det med er? Yani må ni förlora er moder. Ganska hårt uttryckande som araberna håller. مَا شَأْنُكُمْ. Vad glor ni på? Vad kollar ni på? Säger han i bönen. Och då började folk bli ännu mer desperat. De började slå på låren. För att yani, få honom att förstå att du måste vara tyst. Och när jag såg det här, de ville få mig att vara tyst, så blev jag tyst. Och när jag sen bett färdigt, så säger han, فَبِ أَبِي هُوَ وَأُمِّ. Yani, vid min moder, min fader, eller min fader och moder var offrade för honom. Yani, profeten alaihissalam, det vill säga att han är väldigt hög hos honom. Jag har aldrig sett en lärare före eller efter som är bättre i att lära ut än profeten Muhammad alaihissalam. Han säger, فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي. Han kränkte mig inte. Han skällde inte ut mig, han slog mig inte och han svor inte åt mig. Utan han säger att bönen passar inte för sånt här tal, människornas vardagliga tal. Bönen är till för tasbih, att prisa Allah. Takbir, läsa Koranen. Och kama qal. Och då så sa jag, ja Rasulullah, i jahiliya så brukade vi gå till spåmän. Vi brukade gå till spåmän. Och då så säger han, gå inte till dem. Och då säger han, vi brukade tro på skrock. Och då så säger han, det här är någonting som man inte ska ge efter till. Eller man ska inte lyssna på skrock. Och denna hadith finns i muslim. Men i shahid, vad händer här? Den här mannen kommer och han gör ett fel i bönen. Som är grovt. Han börjar prata mitt i bönen. Och sahaba, de blir... vill se åt honom, kolla på honom, blänger på honom och sen börjar slå sig på benen och så vidare. Men sen när bönen är färdig, profeten alaihissalam talar till honom på finaste, mjukaste sätt. Han sa, han höjde inte rösten, han skällde inte ut mig, han slog mig inte och han sa inga fula ord till mig. Utan han säger, broder, han lär mig fint att bönen inte är till för sånt här. I bönen får man inte prata. Bönen är till för att läsa Koranen och göra dhikr och tasbih och så vidare. Så han säger här att ingen lärare före eller efter honom har varit lika god som honom. Och så här säger också ulema att den här goda karaktären, det här vänliga tillvägagångssättet, fick honom sen att känna sig välkommen att ställa mera frågor. Tänk om man skulle säga, haram, får inte prata i bönen, får inte göra så, så, så. Då kanske personen blir lite rädd. Okej, khalas. Jag ska inte ställa någon mer fråga. Men när man är så här öppen, personen kommer och ställer en fråga, du svarar på vänligt sätt, då känner han sig välkommen och ställer en till fråga. Är det inte så? Och det är så man ska vara i da'wah. Man ska inte skrämma iväg folk, inte slå folk, inte svära åt folk, utan man ska vara trevlig och få folk att känna sig välkomna. Man vill folk väl. Och man ska vara som profeten alaihissalam, den bästa läraren. En mjuk och snäll mot folk. Och speciellt den här mannen, han visste inte. Han känner inte till bestämmelsen. Då får man lära honom på bästa sätt. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.